En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
...1961-68 pågår Operation Chrome Dome, som det helt enkelt innebär att man har ett stort antal B-52-er uppe i luften samtidigt, och de har en tre olika områden egentligen som de cirkulerar kring. Alaska, det är Grönland och det är norra Kanada. Och under den här, och då ska de bara cirkulera upp i luften, så att var 12:e minut så ska har man då tillfälle att köra in i Sovjetunionens luftområde i princip med sånt här plan.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Jag tänkte vi ska inleda med att prata lite om känslor, Martin.
Det har jag längtat efter. Jag har väntat.
Både du och jag är väldigt känsliga människor, jag vet ju det. Ja. För att vi kanske att det, jag tänker mig att det ser ut som att vi har ett hårt yttre. Åtminstone vill jag att det ska tänka så, men jag tror inte att det är så egentligen.
Jag upprätthåller fasaden.
Ja, precis. Men min fråga till dig då är, vad känner du när du tänker på en B-52?
Ja. En B-52 är ju så oerhört starkt förknippat för mig med kalla kriget, måste jag säga. Det är ju nästan en symbol för kalla kriget. Ja.
Alltså, jag är ju inte liksom född i det. Jag är född 86, så jag kan inte säga att jag kan inte riktigt ta anspråk på den där kalla krigshistorien riktigt mer än det jag har läst mig till. Men för mig är det lite samma, att den symboliserar den där perioden på något vis. Ja.
Och kanske också Vietnamkriget faktiskt.
För mig var det mycket Dr. Strangelove. Jag tänkte vi ska prata lite mer om den sen. Ja. Men jag kommer ihåg som student, och man ville liksom ta del av 60-70-talets filmkultur, så var ju Dr. Strangelove liksom den stora filmen. Och där förekom ju B-52 mycket.
Ja, det gör ju det. Och en väldigt galen person, Dr. Strangelove.
Absolut. Men vi tar, med detta sagt så kommer det handla om B-52 idag. Det är ju en strategisk bombare som USA har utvecklat. Och som fortfarande är i drift.
Ja, och skälet att vi kom på det här, jag får väl nästan säga att det var jag som kläckte den här idén. Och det var nämligen så att jag för en tid sedan var i England och besökte det här fantastiska flygmuseet på Doxford i England. Som jag rekommenderar på alla sätt. Och där man då har ett antal då hangarer fullproppade med olika typer av flygplan. Och där har man bland annat då en amerikansk hangar av gigantiska mått. Och när man inträder i den här hangaren då, jag var där med en god vän som också var fascinerad av det här. Så det man möts av när man kliver in i den här hangaren, man kommer liksom upp från baksidan, det är som en suterräng. Man kommer upp liksom högt upp. Det är att framför dig, bara några meter framför dig, så har du cockpiten på en B-52. Det är helt fantastiskt. Och detta jätteplan sträcker sig framför dig med sitt vingspann. Och det var första gången jag sett en B-52 på riktigt live. Och jag tyckte det var fantastiskt. Jag blev så oerhört inspirerad att vi skulle göra ett avsnitt här om B-52. Och då ska jag bara berätta det också, att vi fick då hjälp av en, det var uppenbart en pensionär, en entusiast, en flygentusiast som arbetade där. Han kom fram då och berättade att det här exemplaret hade flugits dit då till Duxford.
Okay.
Landat. Och han sa, men det var före de byggde motorvägen. Och då förstod ju vi vad han menar med det. För det är ju så stort det där planet, så det är ju stort sett som har landat där. Och då var det ju för övrigt en historiskt en viktig flygbas då, som sträcker sig tillbaka till tiden, framförallt i andra världskriget. Då. Och jag tyckte det var så roligt hans kommentar. Men det var förr, då byggde motorvägen. För motorvägen gick nu liksom tvärs över södra ändan av det här flygfältet. Och då, det han menar var att det går inte att få ner ett sånt här stort plan idag då. När motorvägen finns där. Så det är orsaken då. Men vi måste väl börja lite med att prata om...
Ja, men,
det,
kan du inte, innan vi sätter igång, kan du inte liksom för att ge lyssnaren någon slags referenspunkt? Alltså, hur stort är det?
Ja, men det är enormt. Ja, du tänker på... ja, men det känns lite oprecist. Liksom, ja. Nej, men det är ju nästan uppåt 50 meter långt, planet. Jag tror att man ser lite olika mått där. Det är väl inte så viktigt, men drygt 48 meter. Och sen... Vingspannet är ju över 50 meter, så man brukar väl räkna med ungefär 56-57 meter i vingspannet. Det är ju enormt. Sen är det ju inte det största planet, för vi kanske kommer att nämna lite sen. Det fanns ju föregångare som var större, men det är ju ändå ett gigantiskt flygplan.
Och 6 motorer, va?
8.
8. Just det, i par.
Just det. Och naturligtvis en enorm kapacitet att lyfta in bomblaster. Och vi kan ju inte nu, vi lovar nu alla lyssnare att vi ska inte exercera alla olika varianter.
Nej, men
alltså, av det här
precis.
Planet.
Jag vill säga det också som är varningens ord till lyssnarna. Att det är ju jättesvårt också att ta till sig hela den här flygplanslingot. Jag förstår att många kommer säkert bli stötta. För man förstår inte riktigt vad det är man pratar om. Alltså, jag har undanhållit mig från att kommentera på själva designen allt för mycket. För att den innehåller så mycket... diskussioner om olika typ flygtekniker, olika sätt att landa och olika flygegenskaper som är tydligen väldigt bra med det här planet. Men varierat lite över tid, men det är liksom, är det väldigt svårt att förstå.
Jo, men det jag skulle nämna där är att man har alltså en möjlighet att lasta ända upp till 30, alltså över 30 ton bomber. Och jämför man då med de här stora Flying Fortress och så vidare från andra världskriget, så är det ju väldigt mycket mer, ska vi komma ihåg då. Så att det är ett gigantiskt flygplan, och jag är liksom nästan lite barnsligt tagen av att få det här i famnen när jag kommer in på det här museet då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad är bakgrunden till att man utvecklar det här planet?
Vi börjar med Curtis LeMay, tycker jag. Det är han som beställer det här. Och han är ju då chef för SAC, Strategic Air Force Command.
Ja.
Och även tidigare, innan det bildades, var USAF. Och han är en tongivande figur där. Och han
USAF
vill beställa
som står för
US Air Force.
Ja, precis.
Och han vill utveckla ett nytt strategiskt bombplan. Och det här börjar beställas 1947 eller 48, börjar man på den här designen som ska bli då B-52. Och det finns en liten känd episod då, att det tog ganska lång tid innan man utvecklade den modellen som man ville ha. Man har tidigare också beställt ett plan som heter B-47, som också var jetmotorsdriven strategisk bombare som också hade den här pilvingesformen som var lite nytt under den här tiden.
Ja, för det är ju en av diskussionerna, eller hur?
Va? Ja, men precis. Det är några saker som är nya med det här planet som man får komma ihåg. Dels är den här pilvingesformen som de flesta flygplan under andra världskriget har ju raka vingar som bara står rakt ut. Och sen är det propellerplan i stor utsträckning. Så det är bara först mot slutet som man börjar använda sig av jetmotorer. Så att det här är de första, nu pratar vi om de första egentligen strategiska bombplanen som har jetmotorer överhuvudtaget. Och det här ses under den här tiden som en ganska prematur typ av teknik och det finns vissa tveksamheter. Man har ju också gjort en annan modell som vi pratade om precis innan här som har sån turbopropp. Kan du förklara vad det var för någonting, Martin?
Ja, alltså det är den här B36-an. Det här B36, Peacemaker, tycker man är ett lite intressant namn. Men den byggdes av ett annat företag, för det var ju Boeing som fick den här B-52an sen så småningom. Men Convair byggde ju den här B-36an, som på sitt sätt också är en otroligt fascinerande plan. Det var större. Det var betydligt större, ska jag inte säga, men det var större än B-52an faktiskt. Och den hade alltså motorer riktade bakåt, då, propellermotorer då.
Exakt, så här har vi liksom ett skede där man experimenterar lite med då olika typer av motor och lite olika typer av modeller på vingarna och sådär. Och det får ju förstås för olika effekter beroende på hur deras räckvidd och hur snabbt de kan flyga och sådär.
Men
det är ju ett avgörande i den här racet mellan olika verkan och motverkan, så vad vill du säga?
Nej, men att det där B-36, den så att säga utvecklades ju då och kunde ju lyfta in enorma bomblaster, men blev väldigt snabbt då föråldrad. Därför att vi befinner oss militärtekniskt väldigt intressant, som vi redan har sagt här, mellan det här med propeller och jetdrift. Och det som så att säga blev spiken i kistan för den här B-36 då, det var ju att man ju 1950 möter man ju plötsligt de första MIG-jetplanen, då MIG-15, och då är det här planet chanslöst. Och det konceptet måste ut, och det är där då som den här P-52an med jetmotorer kommer in, därför man behöver ett plan som helt enkelt är snabbare, skulle man kunna uttrycka det helt enkelt.
Ja. Och LeMayer, han gör ju ett intressant strategiskt vägval här också, att han känner sig inte nöjda med B-47an på grund av liknande orsaker, alltså hur snabba de är och räckvidden och sådär, men det är ju också en liknande modell också utvecklad av Boeing. Men Curtis LeMay vill ha ett större plan, klara mer, kan lyfta mer. Och här är ju en slags, vad ska man säga, vapenteknisk vändning i det, att man slutar se de här som enskilda strategiska bombplan som har en specifik uppgift, utan snarare så skapar man en plattform i luften.
Ja, just det.
Och det är liksom en intressant vändning här, och det är kanske det som är lite grann nyckeln till att B-52 fortfarande används, för det är inte bara ett plan för en uppgift. Det är inte bara jakt eller strategiskt bombplan just för vissa uppgifter, utan det är liksom, den är en plattform egentligen för att göra väldigt många olika saker. Och det här sitter ju lite grann ihop också med Koreakriget. Man inser att okej, den här nya verkligheten, säkerhetspolitiska situationen som har uppkommit efter andra världskriget, innebär ju att det också kommer finnas utrymme för konventionella konflikter där man inte kommer använda sig av kärnvapen. Och då behöver man ju ett strategiskt bombplan av liknande kaliber som man hade, eller som kan uppfylla ungefär samma uppgifter som man hade under andra världskriget. Samtidigt som man behöver den här strategiska deterrence-effekten eller avskräckande effekten för sitt kärnvapen. Så B-52 ska ju uppfylla många olika saker här. Och även vara rekogniseringsflygplan. Och på det viset så utvecklar man B-52 med den här uppgiften i sikte att den ska kunna nå långt. Ska kunna utgå från amerikanska baser och komma hela vägen in i Sovjetunionens territorium, och den ska kunna uppfylla många olika uppgifter på olika typer av slagfält och bli flexibel på det viset.
Får jag lägga till en sak? Bara förstärka en sak. Så jag uppfattar att Koreakriget på så sätt är väldigt betydelsefullt. Just därför att du säger att man går in efter andra världskrigen in i en tro att vi ska kunna använda kärnvapen som avskräckning. Vi behöver inte konventionell armé. Man avrustar väldigt kraftigt, det mobiliserar kanske, rättare att säga, den amerikanska krigsmakten. Så kommer Koreakriget. Nej, men det håller inte. Vi behöver konventionella vapen fortfarande. Och precis som du säger, och där kommer ju B-52 då, mångsidighet in. Att den kan ju användas för alla de här sakerna som du beskrev. Och det tycker jag är spännande i skiftet här. Att det konventionella är inte ute, utan man behöver även kunna släppa vanliga, så att säga, bomber, om man uttrycker sig så.
Jungfrufärden sker i alla fall 1952, Och jag vet inte om det... Det är väl inte därför den heter B-52? Jag har inte riktigt fått klarhet i det. Nej, det har inte med saken att göra.
Och det är ju alltid det där med alla de här benämningarna med T-34 och du vet alla och sådana här saker. Jag tänker du på de svenska stridsvagnarna att det har sällan att göra med de årtalen. Utan det och jag har letat efter varför den kallas för B-52.
Okay.
Och har vi någon lyssnare som vet exakt så får de gärna upplysa oss om det. Men jag har faktiskt inte hittat det.
Nej, inte jag heller. Inte riktigt. Men det är säkert någonting med bara prototypen att göra.
Ja.
Ja, i alla fall den första flyger, den färdiga produktionslinjen är klar 51 ungefär. Och 152 så lyfter de första planen. 55 kommer den i drift och skickas väg till Kalifornien. Och första.
Just det, det är operativt insatsbar så att säga. Mm.
10 stycken B-52B. Sen... Ja, vi kan ju säga liksom, man kan ju säga lite allmänt här om hur många som produceras. Totalt så verkar det som att man byggt ungefär 742 stycken har man byggt.
Ja.
Enligt internet, får vi säga.
744 har jag hittat.
Ja, okej. Okay. Enligt internet också, eller?
Ja, jag tror att jag hittade diktatur, spelar ingen roll.
Ja, men det finns ju intressant många. Det finns intressanta sammanställningar om detta, men de första som man byggde då, som blev en större liksom produktionslinje var den här B-52B som gjorde 50 stycken. Och sen kommer då varianter C, D, E, F, G och H som fortfarande är den sista där. H är väl den som fortfarande finns. Så det verkar som att det finns ungefär 72 stycken fortfarande i drift där.
Några står i malpås och vissa är operativa. Ja.
Sen har de liksom inte, och det är ganska stora skillnader mellan de här. Och de är uppbyggda på lite olika sätt beroende på vad uppgifterna har varit. Om de ska så att säga fungera för nuclear deterrence eller om det har bara varit konventionell strategisk bombflyg eller om det har varit rekognisering. Rekogniseringsvarianterna har en extra kabin som pressurized eller i tryck då, så att besättningen kan sitta där och har då lite mindre utrymme för annat. Men i övrigt så är ser ju modellen hyfsat lika ut då. Och man har också uppdaterat motorerna allt eftersom. Men jag tänkte, som jag sa innan, jag är blott en simpel idéhistoriker. Jag förstår mig inte på riktigt det där.
Nej, och det kan man ju också nämna att man hade ju då på de tidiga versionerna till exempel då helt enkelt automatkanoner i svansen på dem.
Exakt.
Det plockades ju bort sen på de senare varianterna. Och motmedlet då, det var ju hastigheten, men också att man hade olika typer av störmotmedel om man uttrycker sig så enkelt, nämligen att kunna hantera, förvarna då, eftersom vi ju kommer in nu i en tid där det är ju målsökande robotar man möter. Men att man inte har då på samma sätt som de här gamla Flying Fortress, då B-29 och B-17, då får man liksom eget försvar på det sättet. Utan mera, om man uttrycker sig nu kanske lite omilitärt, men indirekt sätt att försvara sig på med att man upptäcker, man kan störa och så vidare. Och vi ska inte gå in på det där i detalj då, men...
Nej, men de här automatkanonerna som sitter längst bak på B-52, de tas faktiskt bort så sent som 1991.
Ja.
Och det har att göra med en ganska specifik olycka. Det är man skickar iväg en sån här anti-radiation missile HARM som ska då slå ut motståndarens radaranläggningar och sånt där. Tyvärr så vid något tillfälle, och jag vet inte om det var under Desert Storm kanske, Gulfkriget, som en sån här missil då låste på en B-52. Och det är just, det var någon slags radarfunktion som fanns i den här bakre kanonen på B-52, så den raketen slog in i en B-52 istället. Jag tror att planen faktiskt klarade sig från det, men efter det så beslutade de att man helt enkelt skulle ta bort det där. Så efter det så har man övergått till andra sätt att försvara sig, precis som du säger.
Men man kan nämna där bara nu när vi är inne på det där då, att det finns så diskussioner om att man ju med de här automatkanonerna faktiskt skjuter ner då blir det nordvietnamesiska sovjetiska stridsflygplan under Vietnamkriget.
Och just det.
Räknar att man har då liksom en luftseger med de här. Och det där kan vi diskutera då ändå. Ja. Det är ju bara lite perifer och ganska ointressant saker egentligen i sammanhanget. Men det är spännande i alla fall. Att...
Men det är eftersom den har funnits så under så lång tid så förekommer det väldigt mycket av sådana historier. Det finns ju också en sån här spännande historia av en general där i Kalifornien som fick de första B-52-arna som ska ha kört ut med sin jeep och så hjälpt en B-52 landa när det främre däcket inte fällde ut vid en landning. Så det finns mycket, jag vet inte hur sant
det kändes lite Dr. Strangelove
ja,
över
verkligen.
Det där faktiskt.
Det låter helt vansinnigt ja, faktiskt, helt jag galet. Vet inte. Jag skulle vilja se källorna på det där. Men
man skulle vilja pröva det där lite.
Ja, men det finns väldigt mycket sådana historier om B-52, men det har väl att göra med att det har funnits under så lång tid. I alla fall, Martin, vi ska snart gå vidare till Vietnamkriget. Jag förstår att du är sugen, men jag tänkte säga några grejer.
Nej, det
grejer.
Vet jag inte, men jag är ju alltid sugen på krig. Det låter lite konstigt, men man är ju alltid intresserad av de här kampanjerna. Sen, så
ja, men det är, för, det är intressant där för den här vändningen där mot mer taktiskt. Så, ja, saksamma, vi kommer dit. Jag tänkte säga någonting om i alla fall vilka typ av designproblem som man har försökt hantera under den här tiden som det har varit igång. Och några typiska problem så är ju bland annat livslängden på de här. De ska ju flyga under väldigt lång tid. Så att man har försökt uppdatera den här designen för att det ska klara all den stress som den utsätts för under väldigt många flygtimmar och olika uppgifter. Det finns också ett enormt tekniskt system i bakgrunden som jag tycker är oerhört fascinerande. Alltså 1963 så har man då 38 olika baser runt om i världen som ska kunna hantera B-52an. Och eftersom den är så stor och så enorm så utsätter den också för alla landningsbanor för väldigt mycket tryck och stress. Och så måste man bredda allting. Du måste också ha in väldigt mycket resurser av olika slag. Så B-52an är liksom inte bara ett flygplan, det är ett enormt globalt system egentligen som ska fungera samtidigt. Och besättningen är en stor besättning och det är mycket service runt omkring. Det har också utvecklat väldigt mycket det här med tankningen, tankningssystemet. Och man har bytt ut de här kapslarna i vingarna under olika skeden och så för att liksom, öka utrymmet för bränsle. Också problem inne i kabinen. Det är ett tydligt känt problem med B-52an. Besättningen, att piloterna har det väldigt varmt. Medan de som sitter längre in i så att säga, magen har det oftast väldigt kallt. För de sitter nära golvet eller så undersidan. Så man har haft väldigt mycket problem med det här. Att skapa en okej miljö inne i de här planen. Och sen är det beväpningen förstås som har varierat väldigt mycket fram och tillbaka. Från att egentligen bara släppa dumma bomber till att idag egentligen hantera kryssningsmissiler och all den teknik som krävs där. Så det här är väldigt mycket anpassning som har skett. Och det är väl det som jag sa i början här, det är en plattform egentligen. Det är inte så mycket ett plan, utan mer som en plattform. Det är så man ska se det.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi prata lite om de olika operationerna som det här B-52 har varit del av?
Ja, och, men jag tänkte att innan vi kommer in på det här så tänkte jag att du pratar ju just om B-52s betydelse just i strategiskt hänseende, eller hur? Att den, till och med att man höll ett antal i luften hela tiden i ett system för att vara beredd att kunna slå. Och det handlar ju om det här med mutual assured destruction. Att hela tiden kunna garantera att man kan slå. Och att ju B-52 också har varit en del i den här triaden, amerikanska triaden. Med ubåtar, landbaserade kärnvapen och dessutom då luftburet kärnvapen. Så det tycker jag också man kan nämna. Så B-52 har ju verkligen haft en väldigt tung strategisk betydelse under perioden. Men att den där betydelsen då minskar omkring 1960. Det som förändrar då B-52an så väl kraftigt påverkar den, det är att Sovjet börjar utveckla luftvärnsmissiler som kan plocka bort den här typen av hot. Då. Särskilt då relativt långsamt flygande stora bombplan som ju B-52an ändå är. Det är ju svårare att ta ett jaktplan. Och då är det den här U2-incidenten 1960 som får stor betydelse. Och då börjar man fundera på lite annan användning för B-52an, att man då istället låter den flyga lågt. Och det tycker jag är lite spännande, den här förändrade taktiska användning. Man tänker sig att man använder att ta sig in över sovjetiskt territorium lågt för att komma undan radarn. Då. Men ändå är det ju så, och det är ju lite då motsägelsefullt då, att man ju då under, som vi ska prata lite om nu då, Vietnamkriget ju använder den också för höghöjdsbombning. Och samtidigt använder man den för faktiskt också taktisk bombning för första gången. Att man helt enkelt understödjer egentligen, kanske inte direkt, någon sån här close air support. Det är ju kanske svårt med så stort mål, men att man använder den taktiskt i under Vietnamkriget. Och det förstärker ju bara det här som du har sagt, att det här är ju en plattform som kan användas till väldigt mycket olika saker.
Mm. Men du, nu fick jag en idé när du pratar här.
Då blir jag
inte läst någonstans. Ja, men som kanske jag funderar på det, för att det här med Chrome Dome och de här operationerna, de planen är uppe i luften hela tiden med kärnvapen 24/7. Jag vet inte, vi skulle behöva en utvikning om det också, men det pågår ju innan Vietnamkriget. Det sätts igång redan i mitten av 50-talet. Men och då undrar jag, det man lär sig där, är det måste ju vara så att det för man ju över då i Vietnamkriget, för där använder man ju B-52:orna som så att säga patrullerande, och så ringer man in luftunderstöd så man kan få väldigt snabbt luftunderstöd på marken. Det måste ju vara liksom en direkt koppling där mellan å ena sidan. Ja, jag vet inte, det skulle vara intressant att läsa om det där, för det måste ju vara att man så att säga, överför en strategi från som en slags strategisk avskräckning till en faktiskt taktisk användning.
Ja, jag skulle nog säga att det inte riktigt fungerar så, därför att B-52 används ju nog framförallt ändå för strategiska bombningar i någon mening, kan man ju säga. Framförallt är det ju för att försöka stoppa, inte minst då 1972 sen då, den där nordvietnamesiska offensiven mot Sydvietnam, och också att helt enkelt rensa upp i den här demarkationszonen mellan Nordvietnam och Sydvietnam, och framförallt då det som ju sen kallas för julbombningar, man systematiskt bomba kring Hanoi då för att uppnå vissa strategiska mål då. Men jag tror att det här, det som kallas för close air support, alltså taktiskt understöd av marktrupp, där använder man andra typer av stridsflygplan. Så B-52,
ja,
men däremot,
jag har fått intrycket av att man använde B-52 ganska mycket i början i alla fall på
det
ett taktiskt plan.
Och att
man sen ändrade det.
Ja, och det tror jag. Så jag tror nog att man kan säga så här, att man använder B-52 för att bomba specifika platser. Man försöker vid flera tillfällen då, där man då vet att här finns det nu ansamlade koncentrationer av motståndare, det vill säga grilla eller nordvietnamesisk reguljär trupp faktiskt. Det var ju två motståndare man egentligen hade, man i Sydvietnam. Nu är vi egentligen inne på Vietnamkrig, så vi kan låta det vara det här. Men då använde man B-52 som du säger att bomba. För problemet var ju att det är väldigt svårt att med det här planet egentligen bomba precis. Det är så. Och det är kanske bara hälften av bomberna som egentligen träffar där man egentligen vill att de ska göra, och att liksom använda bombmatta då. Men de används ändå, man skulle kunna säga då, på något sorts mellanting mellan någon form av taktisk och strategisk nivå, någon sorts operativ nivå då, ändå under Vietnamkrig. Och det är ganska intressant. Sen blir det ju då mera systematiskt, och vi behöver inte gå in på allting kring Vietnamkriget, men det som ju sätter stopp för användandet av B-52 fullt ut, det var ju en enorm naturligtvis kapacitet i B-52 att bomba sönder och samman allting. Man hade ju kunnat radera ut hela Hanoi om man hade velat göra det, men det kan man ju inte på grund av politiska skäl. Och vi Vi vet ju både att Johnson-administrationen och sen senare Nixon-administrationen är ju bunden.
Men tack och lov för det, men de fick ju lida ändå. Så på ett sätt är det kanske en liten, jag vet inte om man kan kalla det underskattad del av Vietnamkriget, men det finns ju en väldigt tydlig röd linje mellan den typen av strategisk bombning man gör i Europa 1943-45 och det sättet man hanterar Vietnam faktiskt.
Ja, alltså, och då menar du att man bombar inte systematiskt städer
ganska,
på det sättet?
Liksom, ja, det är ju ganska hänsynslöst bombande ändå.
Och tänker du under andra världskriget eller i Vietnam?
Ja, både två, både i Vietnam och
då skulle jag vilja faktiskt säga så här att, det är stor skillnad ändå. Nu är det ju så här att man släpper ju mer bomber faktiskt i Vietnam än vad man gör under andra världskriget. Men det är ändå så att man bombar ju inte systematiskt. Då hade man ju, som jag säger, utplånat Hanoi med B-52 om man hade velat. Sen är det ju så att man bombar ju naturligtvis och dödar mängder av civila, absolut. Men det är ju ändå ett rest, man har så kraftiga restriktioner på grund av politiska skäl. Och den mest kända kanske då systematiska bombningen, den äger ju rund i december, det som kallas för Linebacker 2 eller det som kallas för julbombningarna då, då man under 11 dagar bombar mål kring då, huvudstaden Hanoi framförallt, men på ändå andra platser. Och där man ju använder hundratals B-52 faktiskt. Och spännande där tycker jag är att man har då förluster också. 15 B-52 skjuts ner eller skadas, man förlorar det under just Linebacker 2. Jag skulle nog säga att det är ändå den största systematiska insatsen av B-52 i konventionell bombning.
Om man inte räknar Operation Chrome då. Nu, för det här är parallellt. Det blir lite att vi backar här nu. Men jag vill ändå säga det, för jag tycker att det är så jäkla centralt. För det är också intressant att det här pågår i princip parallellt med Vietnamkriget eller lite tidigare. Så det verkligen, och det understryker ju den dubbla funktioner. Och vi får återkomma till någon slags sammanfattande analys här. Men i alla fall, 1961-68 pågår Operation Chrome Dome, som helt enkelt innebär att man har ett stort antal B-52 uppe i luften samtidigt. Och de har tre olika områden egentligen som de cirkulerar kring. Alaska, det är Grönland och det är norra Kanada. Och under den här, och då ska de bara cirkulera upp i luften så att var 12:e minut så ska man då tillfälle att köra in i Sovjetunionens luftområde i princip med sånt här plan. Och det här innebär ju att vi måste ha väldigt många plan upp i luften samtidigt. Och det sätter en enorm press på själva organisationen och systemet för att få det här att fungera. Och det här har också lett till en massa problem för att de här planen de kraschar ju lite då och då. Det är ju så när man har så många flygtimmar så förr eller senare så händer ju olyckor. Och den här tekniken var ju inte fullkomlig på något sätt. Så att det finns ju flera incidenter här med B-52 under Operation Chrome. De är väl lite tidigare än föregångarna till detta. Där man har faktiskt B-52 som kraschar med skarpladdade kärnvapen. Som kunde ha gått riktigt illa. En av de mest kända episoderna är väl den här kraschlandningen över Thulebasen på Grönland. Eventuellt så är det fortfarande ligger det och myser ett kärnvapen där någonstans på havsbotten som man inte har hittat.
Och men tappar faktiskt man inte också? Man tappar ju kärnvapen.
Ja, men just av B-52 verkar huvudsakligen ha varit kraschlandningar.
Ja, det
finns flera, de kallas sådana här broken arrow situationer. Det finns många sådana, men just för B-52 så är det väl fem tillfällen. Det är tre stycken som är över amerikanskt territorium och sen är det en i Grönland. Och sen är det faktiskt en längs med Spaniens kust också.
Precis. Och det Palomeras. Var den jag tänkte på som man sen får fiska upp.
Ja, precis. Man får fiska upp.
Men det jag skulle säga, det här understryker ju egentligen då B-52-ans breda användning. För samtidigt som det här pågår då,
ja, men precis.
Så börjar man ju trappa upp användning av B-52-orna då i Vietnam. Och som vi har fört ett resonemang kring hur vi ska se på det. Är det liksom taktiskt, operativt eller strategiskt? Och sen sätter man in då omkring 200 B-52 har man ju operativa då tillgängliga för kunna insatser i Vietnamkriget då 1972 då med den här julbombningen. Så det är ganska fascinerande hur det här planets mångsidighet, men också verkligen. Att man har då förluster därför att man möter motvapen då. Det är liksom en ny tid. Så att man är inte helt, och det kan jag nämna där, att man pratar väldigt mycket om när man gör de här, man gör ju flera naturligtvis flygräder mot Hanoi, det är ett stort antal. Och där man diskuterar om att få ner tiden, man befinner sig liksom i killing zone så att säga, för de här luftvärnsrobotarna. Och istället för att flyga in i tre vågor efter varandra på led så här, då börjar man istället flyga in från olika håll och kanske i två vågor istället. Och minska tiden då, man räknar ut det där väldigt matematiskt, att man går ner från 30 minuter till 20 minuter bara i den här killing zone. Ah, då får man färre förluster. För det hinner inte luftvärnssystemet med. Och att man även, vilket jag tror otroligt fascinerande, man kommer in på olika höjd. Vilket ju kräver ju enorm samordning, som att man inte släpper bomblaster på dem som är under. Och dessutom vinner man också på att komma in i färre vågor. Nämligen att man kan ha mycket bättre jaktunderstöd, alltså, eller skydd, jaktskydd, när man då, mot nordvietnamesiska / sovjetiska då, stridsflygplan. Så det tycker jag också är fascinerande, hur man lär sig att liksom ändra sin taktik då för att få ner förlusterna. Men jag tror att om vi lämnar Vietnamkriget, som kanske ändå är den största användningen då, du får ju fram här att kanske den där operationen du nämner är ju, den är ju enorm också.
Men ja, det är ju den, det är det som är på något vis symbolen för, där B-52 blir liksom symbolen för kalla krigets kärnvapenrustning. Och det är också den där episoden som skildras i filmen Dr. Strangelove då, med de här planen. Och jag tycker också att det var intressant att du sa den här skillnaden mellan när man inser att sovjetiska luftvärnsrobotar kan börja slå ner de här högflygande. Det finns ju faktiskt med i Dr. Strangelove där, för där är ju de planen som, det sista planet där som inte nås av nyheten att de ska avbryta operationen,
ja, just det,
han släpper,
just det. Ja.
Han släpper ju en bomb över något sovjetiskt territorium. De flyger ju så här lågt, bara på några hundra meters höjd egentligen. Så den där episoden skildras ju där, och tycker jag är intressant. Har man inte sett Dr. Strangelove så borde man göra det omgående.
Ja.
Kan vara en av världens bästa filmer.
Och då kan man ju säga sen så här att om vi då går ifrån då Linebacker 2.
Ja, vi går in i en senare.
Vi går in lite episode. Senare, så tycker jag nog att man ska lyfta fram ändå då Desert Storm och Gulfkriget. Och där ju B-52-orna släpper 40% av de bomber eller vapen som släpps mot Irak. Och det tycker jag är fascinerande att det här, om vi nu säger då, gamla, den här gamla kärran fortfarande används. Och att man är också dess mångsidighet, nu upprepar vi oss, att man använder den för kryssningsmissiler, men man använder den också faktiskt för konventionella bombning. Och här skulle jag vilja lyfta fram en sak som jag tycker är spännande när man läser just om den operationen, att just de här konventionella bombmattorna fick en väldigt psykologisk betydelse. Det är ju intressant, och just med tanke på det krig som pågår i Ukraina nu, att just det här med artillerield, och i det här fallet nu då systematisk bombning, fick en väldigt psykologisk betydelse för de irakiska trupperna och deras vilja att faktiskt ganska snabbt ge upp vid en del tillfällen. Därför att det satte sånt tryck på dem. Och det tycker jag är fascinerande, just det här med artillerield och systematisk konventionell bombning, hur det har, för att det finns andra aspekter. Vi är ju andras nu inne liksom i en tid där det ska vara precisionsbombning och så vidare. Men att det ändå då så sent som 1991 har en stor betydelse i det här, i landkriget på marken.
Men där vill jag, nu vill jag peta i det där, för jag läste det där också. Och det provocerar mig lite grann.
För okay.
Men jag undrar liksom, hur ser bevisläget ut för det där egentligen? Det måste ju vara någon situation då, för alltså det vi pratar om är något slags en irakisk trupp av någon storlek som tycks ha gett upp eller flytt helt enkelt vid åsynen av de här bombmattorna för B-52-er. Men det är samtidigt så finns det ju massvis med exempel på när B-52-ernas bombmattor inte har fungerat, som till exempel i Vietnamkriget där man inte egentligen såg någon jättestor effekt av de här, när man använder dem strategiskt på det här sättet. Så jag vet inte riktigt. Ja, okej, okay, det påminner kanske om den här typen av tung artillerield. Men även här ser man ju att, det har vi många exempel på idag, hur ukrainska soldater klarar av den pressen och på något vis ändå motstår motståndarna. Så jag undrar, var det verkligen B-52-orna och deras bombmatta, eller är det faktiskt efterkonstruktion?
Det
luktar lite efterkonstruktion, tycker
nej,
jag.
Nej, det var inte argumenten. Så jag menar, utan det jag tycker ändå att det är intressant att konventionell bombning med en så gammalt plan, om vi uttrycker sig så, B-52 med en form av liksom bombmattor ändå kunde liksom ha effekt på mark. Sen är det klart att kriget i Irak avgörs av andra saker. Och det går ju också att konstatera att mycket som, precis som du är inne på, att den där bombningen är ganska ineffektiv också i många hänseende. Stora ammunitionsinsatser för liten effekt. Men att man ändå använder B-52-orna så sent, och att de är en viktig del av krigföringen, eller framförallt förbekämpningen.
Men det blir väl också så, om man har investerat så mycket i de här planen. Jag tycker att det är en viktig aspekt av dem också, att okej, de används fortfarande, det lyfts ju fram hela tiden, och som vi sa innan så det är ju fortfarande 72 stycken i drift, vad det verkar, enligt internet. Och det finns exempel på när de flyttades ju fram så sent som januari 2022, flyttades fram till brittiska baser som en del av avskräckningen gentemot Ryssland och så. Samtidigt så blir det ju också en slags path dependency som man brottar in i teknikhistoriska kretsar. Att, ja, men har man tekniken, då måste man ju använda den också. Så det är inte alltid en fråga om att den kanske är så himla effektiv. Att det kanske skulle vara bättre att så här, börja med en annan typ av flygplan. Men nu har man den och investerat så mycket energi. Också symboliken, det kulturella, politiska värdet av den är ju enormt. Jag kan tänka mig att det måste vara jättestort även inom USA ur någon slags militärpolitiskt perspektiv. Så jag kan tänka mig att det blir svårt att liksom avveckla den helt, som på något vis varit som en symbol för amerikansk förmåga till power projection, som det heter på finspråk.
Nej, men så behöver det inte vara så komplicerat heller. Det är ju väldigt dyrt att utveckla ett sånt här typ av vapen. Mm. En vapenplattform som B-52an, och om man då har den, som du säger, då fortsätter man ju att förbättra den så mycket som möjligt, så till att den fungerar. Det är väl inte svårare än så, och man börjar kanske inte bygga ett strategiskt tungt bombflygplan nytt idag, utan då är det ju bättre istället att utveckla det man ju har gjort, bombplan med ställteknik till exempel, som kan lyfta in precisionsmålsökande robotar i den liksom nya krigföringens anda, så att säga då. Och så behåller man den här. Men det är ju ändå fascinerande att man ju också använt ju B-52 under Afghanistan-kampanjerna. Man har använt den för uppdrag över Balkan faktiskt också.
Ja, jo, just det. Det är så också. Det är jäkligt intressant.
Och då pratar faktiskt. Vi ju inte bara att lyfta in kryssningsmissiler och så vidare. Nej. Men också faktiskt att genomföra konventionellt, som du kallar dem för dumma bomber, så att säga. Och det tycker jag är intressant.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Är inte basen en nyckel till att förstå det här också? Att om man liksom lyfter blicken från själva tekniken och tänker att det måste finnas en sån, alltså har man etablerat alla de här 38 baserna redan 1963, så blir ju de i sig ett verktyg för amerikansk närvaro runt omkring världen, va? Och jag tänker att det måste ha drivit fram, både liksom understryka hela tiden nyttan av B-52, men också se till så att deras närvaro finns. Jag tänker att det måste finnas mer till det där än bara just själva tekniken i sig, det är väl det jag försöker säga.
Jo, men samtidigt är de ju, jag förstår ju att amerikanerna behåller dem. För att om du verkligen vill lyfta in en stor, tung, stor last, bomblast, konventionell, och lägga en bombmatta. Om vi nu leker med idén att man till exempel skulle engagera sig i ett sånt typ av krig som pågår nu i Ukraina. Då kanske det inte är kryssningsmissiler man sätter in bara, utan man kanske behöver bomba systematiskt ett värnsystem på djupet eller någonting sånt för att bana väg för en pansarstöt eller någonting sånt.
Men det är lite samma som med rysk-sovjetisk artilleriteknik. Ja. Det är känt att de har kört den här modellen hela tiden egentligen. Ja. Och de har liksom investerat väldigt mycket av sin militära tekniska energi på att bara lägga enorma artilleribombmattor och sen mala sig framåt. På det viset finns det ju en likhet.
Och ska du då göra det, då behöver du ju en B-52. Då räcker det inte med de mindre planen, för de har... Och jag tycker en flygplanstyp här som ju, det är ju så att som faktiskt ju från 1982 har ju rekordet på långdistansbombning, det är ju den brittiska Vulcan som ju bombar Port Stanley på Falklandsöarna. Och det här rekordet då, det övertar ju B-52 då sen senare i och med krigen i Persiska viken då, att man bombar på långdistans då så att säga. De där rekorden vet jag inte hur intressanta de är, men det förefaller ju vara så, även i det brittiska fallet här nu då, att man behövde ett tungt bombplan som kan lyfta in och lägga en bombmatta för att förstöra då ett flygfält eller påverka argentinarna. Och då räcker det inte med någon Sea Harrier eller någonting som sätter iväg mera smarta bomber, utan man behöver konventionella bomber. Det tycker jag ändå är någonting man kan ta med sig i den här berättelsen, från den här berättelsen om B-52. Särskilt om man,
alltså, på tal om det, så jag hade ett samtal med min son här nu innan. Och han frågade om B-52, vad det var för någonting. Och så började jag jämföra lite grann med Gripen och liksom svenska stridsplan. Ja. Och så. Ja, men jag menar, vi har ju inget liknande, men det har ju också, det sitter ju ihop med vilken typ, dels geografin. Det är någonting vi inte pratat om det här, men det är ju superviktigt att förstå att den här avståndet både öst och väst om USA, Atlanten å ena sidan och Stilla havet å andra sidan, är ju helt avgörande för värdet av att utveckla den här typen av långdistans flygplan. Och det gäller även britterna som har sin historia med sin så att säga, globala sträckning och sin närvaro runt om. Andra stater som inte har den där rollen, den säkerhetspolitiska funktionen att vara någon slags global maktspelare, har ju inte heller behovet av att utveckla ett sånt här vapen av det slaget. Sverige är ett jättebra exempel på det. Man har ju förstås strategiska bombplan. Lansen var väl en sådan, men den har ju en helt annan roll och helt andra avstånd.
Ja, helt annan dimension. Liksom. Ja, Lansen precis, kunde inte lyfta in särskilt mycket. Det var väl tung attack kan man kalla det för kanske. Ja. Men jag tycker att den här frågan är intressant att kanske avrunda med den här B-52-avsnittet. Den är ju det att kommer B-52, kommer det bli kvar då kanske till 2050-talet. Men då skulle jag vilja ställa frågan, kommer man att utveckla ett liknande plan som kan göra den här typen, genomföra den här typen av konventionella uppdrag? Eller kommer man att nöja sig med en flygflotta med mindre plan? Vi har till exempel inte nu pratat om den sovjetiska eller ryska sidan, det har vi inte gjort, det ska man göra vid något tillfälle. Och kanske man skulle göra ett avsnitt faktiskt om den här Vulcan som ju också är extremt fult plan, måste jag säga.
Tupolevs, de är inte heller så snygga, de här tunga bombplanen. Så.
Nej, det är de inte.
Det finns en rörelse, är intressant där också. Nej, men det är bra. Det är en intressant fråga.
Det är en intressant
också,
fråga.
Precis. Framtiden är ju... Alltså, det är klart att kryssningsmissiler och så, massproduktion av drönare och sånt där, men då behöver man ju ha... Då behöver man ha en motor för varje bomb. Alltså, det finns ju någonting fördelaktigt med att kunna lasta så här.
Nu är vi inne på en mycket stor diskussion som jag tycker egentligen är väldigt, väldigt spännande. Och just med tanke på det krig som pågår i Ukraina då tyvärr, så är det just detta med konventionell krigföring kontra då den här andra typen av krigföring där man sitter bakom en skärm och styr målsökande missiler. Och en sak som jag tycker vi skulle kunna ta tag i och göra någonting om, det är ju det här med drönarna. Du kan inte ta och hålla terräng med drönare. Men du kan plåga en motståndare. Du kan påverka en motståndare ganska långt med drönare. Men frågan är, vilken betydelse har egentligen till exempel då drönare i krigföringen? Och varför är det då så, som vi har nu varit inne på, att amerikanerna fortfarande behåller det här strategiskt? Egentligen väldigt, det är ju egentligen ingen skillnad på detta och de stora bombplån man hade under andra världskriget egentligen. Inte i princip, det är bara att det här är lite snabbare och lite bättre och kan ta mer bomber. Men funktionen är ju densamma egentligen.
Det är ju perfekt avrundning och cliffhanger, Martin. Jag tror vi drar ett streck där.
Jag skulle vilja kommentera en sak faktiskt. Och ja, att vi har tittat lite på de mejl som vi får från er lyssnare. Och när ni har synpunkter på hur vi uttalar saker eller vi har sagt fel, så tar vi åt oss det. Det gör vi verkligen och vi försöker bättra oss. Vi har faktiskt ett avsnitt som kommer att komma därför att flera lyssnare har efterfrågat det. Och det är ju den här jättespännande tyska attacken på Eben-Emael i andra världskrigets inledning. Så det avsnittet kommer så småningom här. Och det har vi fångat upp från era förslag. Så fortsätt att skicka förslag. Så ska vi försöka lyfta in.
Och fortsätt kritisera våra uttal.
Ja, allt annat. Vi kan inte alltid göra så mycket åt det. Fel.
Ja. Ja, men så är det. Ni får stå ut med det. Vi är ofullkomliga människor. Så är det. Men okej, ska vi säga tack ska vi ha då, helt enkelt.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.